och varmt välkomna till Sissa och Sabinas podcast med
Sissa Fagels
och Sabina Kortmos. Hur är det med dig, Sissa?
Jo, just nu så är det faktiskt jättebra. Ja, vad ska jag säga? Innan idag, så när jag vaknade på morgonen, så det började inte särskilt bra. Utan när jag gick till jobbet så var jag verkligen jättetrött.
Okay.
Och jag undrade hur jag skulle klara av hela den här långa dagen.
Hade du inte sovit eller?
Jo, jag hade faktiskt sovit ganska bra. Okay. Men jag tror jag hade tränat lite för mycket på gymmet igår. Ja. Så, men sen så desto längre dagen gick, desto bättre gick jag, gick det.
Gick du? Okej.
Okay. Precis. Mm. Och desto bättre kände jag mig. Mm. Och sen så kom jag att tänka på att jag skulle träffa dig ikväll.
Åh.
Så ja, så då så kändes det riktigt bra. Och nu, så nu är jag pigg och glad i alla fall.
Men härligt.
Ja, hur är det med dig då?
Alltså jo, alltså det är faktiskt ganska bra. Jag kommer ju typ från jobbet precis.
Ja, just det.
Jag jobbar här på Sman och jag är kvarter gått bort från dig.
Ja.
Men i morse så hände någonting hemskt.
Okej, vadå?
Nej, men jag, okej, det kanske inte var hemskt. Men jag åkte hela vägen till skolan, det tar ungefär en timme från mig. Och hela vägen, alltså så insåg jag att min föreläsning var inställd.
Så irriterande.
Ja, och så jag satt såhär 2 timmar på resväg och för ingenting.
Vad är det du går i skolan nu igen?
Södertörn i Huddinge.
Just det, ja.
Just
det,
ja.
Det är en liten bit.
Ja, precis. I alla fall från Lappis där jag bor så är det en liten bit.
Mm.
Men sist, det här är ju faktiskt vår första avsnitt av vår podd.
Precis, det är lite speciellt idag.
Ja, verkligen. Kan inte du berätta lite om alltså, varför vi har startat den här podcasten?
Jo, absolut, det kan jag göra. Och det är väl lite så att jag har väldigt, väldigt länge funderat på... Alltså, jag har önskat att det fanns någon podcast som pratade om drömmar. Som tog upp vad människor brinner för. Och varför de orkar jobba med det de jobbar med så hårt. Så att vår podcast kommer helt enkelt handla om hur man egentligen lyckas. Och vad är egentligen att lyckas? Är det att till exempel att man måste tjäna det bästa? Eller är det att man kanske bara har ett trevligt jobb som man brinner för och trivs med?
Precis, och detta svar kommer vi att söka bland de här personerna som jag tänkte intervjua. Alltså den här podcasten kommer faktiskt vara en intervjupodcast. Där vi kommer intervjua människor i alla åldrar, olika yrkesbranscher och som är olika vägskäl kan man säga. Alltså vissa kanske redan har kommit i mål, har nått sina drömmar och kanske har ännu fler drömmar. Liksom, och drömmar som kanske är i 40-årsåldern till exempel. Och vissa kanske är precis i början av sin karriär. Så jag tror att de här personerna vi kommer intervjua kommer vara riktigt intressanta att lyssna på.
Exakt, och vi är som sagt väldigt, väldigt intresserade om vad de drömmer om och vad de alltid har drömt om. Vad är deras drivkraft och vad är det som gör att de orkar gå till jobbet varenda dag?
Precis, lite så här, med hur de har vågat göra det de gör, alltså... Hur de har vågat lita på sin magkänsla. Hur de har vågat tackla kritik till exempel. Om de alltid har lyssnat på vad människor tycker om deras idéer. Mm, och sådana saker.
Absolut.
Så,
jag är jättepeppad.
Ja, jag med.
Jag vill sätta igång och intervjua nu på en gång.
Ja, men precis. Det vill jag också. Men den här podcasten, första podcasten, kommer ju att handla om dig och mig, Sissa.
Precis. Eller? Vi måste ju presentera oss själva.
Precis, men kan inte du börja med att berätta lite om dig själv? Vem är du och vad jobbar du med?
Ja, men jag kan säga vad jag gör just nu.
Ja.
Och jag heter Sissa och är 20 år gammal. Och just nu så bor jag och jobbar på Östermalm här i Stockholm. Och jag jobbar som eventsamordnare på ett företag som heter Hub Stockholm. Och vad ska man säga? Det är jätteinspirerande, för varenda dag så träffar jag massa inspirerande sociala entreprenörer som gör olika grejer. Och mitt jobb är helt enkelt att arrangera spännande events för de här entreprenörerna.
Mm.
Så det är väldigt spännande.
Verkligen. Men jag vet ju, man hör ju på din dialekt att du inte kommer från Stockholm ursprungligen kanske. Men kan inte du berätta lite om hur du hamnar i Stockholm?
Ja, jo, men självklart. Gud, vad ska jag börja för någonstans?
Berätta lite om, för att vi har pratat om det här tidigare. Och så har du sagt att ditt engagemang har lett dig till ditt jobb.
Ja, det kan man väl inte säga. Precis. Hade det inte varit för att jag är så engagerad som jag alltid har varit, så kan man nog knappast säga att jag skulle bort här på Östermalm eller jobbat där jag jobbat.
Okej, Men kan inte du berätta lite om vart ditt engagemang började då?
Okej, visst. Då tar vi det långt, långt tillbaka.
Okej.
Okay. Man kan knappast tro att det började där det började.
Okay.
Men när jag var i 13-årsåldern så var jag väldigt, väldigt bra på en sak.
Mm.
Vad ska man säga, jag bodde i en liten by i Bräkne-Hoby.
Okay.
Som ligger mitt i Blekinges hjärta, skulle man väl kunna säga.
Okay.
I centrum av universum.
Ja. Det känns som att det är en sån här bygrej, att folk som kommer från byar säger att det är centrum är liksom det här landskapets hjärta.
Det är nog väldigt, väldigt vanligt. Alltså lite extra med Bräkne-Hoby.
Okay, okay.
Och det är lite mer sannare också. Okay. Då hade jag inte så stark kärlek för min lilla by, utan jag och mina kompisar, vi var 14 år och du vet, när vi bodde i den här lilla hålan, enligt oss, så fanns det inte särskilt mycket att göra där.
Mm.
Och det var vi väldigt, alltså för varje dag som gick så blev vi mer och mer frustrerade, för vi kände det att, men shit, varför ska vi just växa upp i en sån här liten tråkig håla?
Mm.
Här finns ju ingenting att göra. Så min högsta dröm just då, det var väl att komma därifrån.
Ja.
Men sen i alla fall så, jag är en sån person som tröttnar väldigt lätt på saker och ting.
Okay.
Så till slut så tröttnade jag även på att klaga. Och det har väl lite att göra med att min pappa sa till mig att han tröttnade också naturligtvis på att det var det enda jag pratade om. Och han sa till mig att, Sissa, enda sättet du kan få förändring på din närvaro är att du tar saken i egna händer och gör någonting själv.
Mm.
För världen förändras ju inte genom ditt klagande.
Mm.
Så, och jag tänkte lite på det. Det kändes väldigt, väldigt hårt. För liksom, vad kunde lilla jag, lilla 13-åriga Sissa från Bräkne-Hoby göra? Jag kunde väl inte förändra världen.
Ja.
Men så funderade jag lite och jag följde faktiskt det han sa.
Okej, okay. På vilket sätt då?
Jag började engagera mig. Och det vände faktiskt väldigt snabbt. Så fort jag började engagera mig så vände det mesta. Och det började hända väldigt mycket. Både i mitt lilla huvud och i lilla Bräkne-Hoby.
Kan du inte berätta lite om vad du gjorde då?
Ja. Vår första grej var att vi arrangerade en liten skoltidning.
Mm.
Och då intervjuade vi Sanna Nilsen.
Jaha, kommer hon därifrån?
Nej, hon kommer från Bromölla.
Aha, okej. Okay, okay.
Ja, så det var jätteroligt.
Mm.
Och sedan så rullade det bara på. Vi gjorde till exempel en Hobbykantfestival när de skulle lägga ner vår skola. Så det blev en kombinerad filmfestival, men också tecken på att vi kan i Bräkne-Hoby.
Mm.
Vi skapade ett ungdomsråd. Vi skapade en skolbio. Vi hade flera debatter med politiker.
Mm.
Vi hade, vad ska man säga, vi fick en kontaktpolitiker ifrån riksdagen. Jag var uppe och träffade drottningen Silvia på en ungdomshearing när barnkonventionen fyllde 20 år.
Aha, okej. Okay.
Vad ska man säga mer? Ja, när jag var, vad var jag? Jag var nog 15 år gammal och jag kom i tv för första gången.
Vart då någonstans?
Det var här på riksdagshuset.
Okej.
Okay. Ja, precis. För jag var lite frustrerad för att det, vad ska man säga, Göran Hägglund och du vet de här politikerna.
Ja.
De hade ju lovat oss att de skulle komma och svara på våra frågor.
Okay.
Och sen helt plötsligt så hade de inte tid med detta.
Aha.
Utan de ställde in att komma till oss.
Aha.
Och jag kände det att, men snälla någon, det kan de väl inte göra på barnkonventionens egen födelsedag.
Ja.
Och så bredvid mig satt en liten 7-årig scout.
Ja.
Och hon, ja, hon blev jätteledsen för att hon hade ju sett fram emot detta alltså, i flera månader.
Ja.
Så jag kände det att, nej Michelle, nu får det vara nog.
Mm.
Så, och sen så, ibland så gör jag saker utan att tänka.
Mm.
Så jag råkade sätta på micken och så sa jag detta, jag uttryckte min frustration och sa precis detta, att jag tycker att detta är väldigt dåligt, att på barnkonventionens egen födelsedag så har inte politikerna tid med oss. Och sen så efteråt så kom jag ju på mig själv att, oh my god, Sissa, vad har du nu sagt? Här ska din mun öppna sig före dina tankar.
Ja.
Men sen i alla fall så efter efteråt så kom faktiskt en reporter fram till mig.
Okay.
Och frågade om jag ville säga detta i tv.
Och du bara, ja.
Varför inte? Så, ja, så det var en liten kul grej som detta henne följde. Och ja, så, det, så kort och gott kan jag väl säga att jag har arrangerat, eller vi tillsammans har arrangerat massa olika aktiviteter. Och
den inte du och jag alltså, utan du nej, och din by.
Du, precis, jag och din by och alla mina vänner.
Mm.
Vi är väldigt aktiva där nere.
Ja.
Men jag skulle väl kunna säga att den häftigaste grejen som har påverkat mig och som har alltså skapat mest förändring, det är väl när vi startade vår ungdomsorganisation Green Teens.
Okej.
Okay. Ja.
Men vad Green Teens säger du?
Ja,
det är, precis. Jag antar att det har något med miljö, ja, och det vet jag också. Men ja, kan inte du berätta lite om hur den kom till och så?
Ja, precis. Absolut, det kan jag göra. Och det var inte precis planerat att vi skulle starta den här föreningen. Utan det var lite så att min storebror var väldigt miljöengagerad. Och själv hade jag aldrig riktigt tänkt på att miljön var något problem.
Okay.
Men sen då, av en slump, lite där också, så fanns det en plats över i bilen. Ner till klimatmötet i Köpenhamn.
Okej. Okay. Men det var din bror alltså som skulle åka ner?
Ja, precis. Okay. De skulle åka ner med Grön Ungdom. Och aha, då hade de en plats över.
Mm.
Så då tackade jag ja. Jag kände väl att jag hade inget att göra en vanlig lördag. Och sen när jag väl kom ner där nere i Köpenhamn så bara blev jag helt chockad. Och bara insåg att, oh my god, här står tusentals människor som inte vill något annat än att ha ett bindande avtal för miljön. Eller för klimatavtal.
Mm.
Och när jag insåg situationen och förstod att, när jag tittade på tv och lyssnade lite, så var jag lite ung och naiv. Och jag fick för mig då att de här gråhåriga vita männen som jag såg på tv, de här ministrarna och presidenterna, då fick jag för mig att det var 5 personer som inte ville ha, alltså som inte ville ha något bindande avtal.
Mm.
Och då kände jag att, men detta är ju väldigt orättvist. Vi är så här många som står här och vill inget annat hellre än att skapa det här avtalet. Och den här ekvationen kan väl helt enkelt inte gå ihop.
Mm.
Så när jag åkte hem därifrån så kände jag det att, alltså shit, jag måste verkligen göra någonting.
Mm.
Alltså, om inte de kan vara goda förebilder så får väl jag i alla fall försöka vara, alltså göra vad jag kan.
Mm.
Så jag åkte hem då och så tittade jag lite på utbudet, vad det fanns hemma i Blekinge. Och även där så var inte utbudet särskilt stort.
Mm.
Utan det enda som fanns var väl egentligen att engagera sig i ett politiskt parti.
Ja.
Och du vet, jag var typ 17 år ungefär och jag kände det att nej, alltså jag är inte särskilt intresserad av, alltså jag vill enbart engagera mig för miljön och sätta det i första hand.
Mm.
Så jag kände att att gå med i ett parti, det var inte ett alternativ för mig. Och då diskuterade jag detta med lite vänner och de tyckte precis samma sak. Så vi träffades i en källarlokal en vardagskväll och började fundera på vad vi skulle göra. Alla var väldigt beslutsamma om att vi måste göra något. Så vi spånade fram och tillbaka. Det bästa alternativet vi kom med, det var väl att starta en förening.
Okay.
För att, ja, vi hade vilda diskussioner. Vi funderade på att starta ett parti och vi funderade även på att starta en revolution.
Oj, miljörevolutionen.
Precis.
Mm.
Men det slutade med att vi startade den här föreningen.
Mm.
Och föreningen fick namn Green Teens.
Okay.
Och alltså egentligen jag hade ingen aning om hur man gjorde när man startade en förening.
Ja.
Men som tur väl var så var det en kille som hade lite koll på det här med stadgar och ja, lite administrativa grejer som var tvungen att fixa.
Mm.
Så vi startade den här föreningen och föreningens huvudsakliga syfte, det var att visa alla fördelar med miljön. Och att det faktiskt kan löna sig att vara miljövänlig.
Mm.
För att det känns lite så här att ibland bland ungdomar kan jag känna att, ska man säga, att det är väldigt negativt. Det handlar väldigt mycket om klimathoten och det är isarna som smälter. Och det är liksom, ja, man blir trött bara man hör det. Och vi kände det att alltså, det är inte det man borde fokusera på, utan man borde fokusera på möjligheterna.
Ja.
Och det är ju också faktiskt så att man kan ju inte säga att man inte bryr sig om miljön, eller att miljön angår inte mig, för att den angår oss alla. Så att därför borde det också finnas en förening som där alla grupper kan identifiera sig till, oavsett ifall man är den typen av ungdom eller person som älskar kläder, så kan man i alla fall göra det lilla för att dra ner på sin konsumtion.
Ja,
för det är just den här överkonsumtionen som jag känner som är alltså själva hotet idag, att det konsumeras, vi konsumerar så mycket utan att tänka.
Verkligen.
Och det är det vi ville ha lite förändring på, och det ville vi ha på ett härligt sätt. Okay. Och jag är starkt medveten om känslan där att, ja men shit, jag, lilla jag kan faktiskt göra någonting.
Ja.
Och då trodde jag det, att ja men lilla jag eller lilla vi kan faktiskt starta en förening.
Mm.
Och det kunde vi också tillsammans. och jag tror det har väldigt mycket att göra med att vi var unga personer, och vi var många olika personer också, många olika personlighetstyper. Det var någon som var den, vad ska man säga, den personen som älskade att träna, träningsnarkomanen. Mm. Det var den personen som tyckte om att vara ute i skogen, medan det var den personen som älskade kläder också. Så att vi hade alla delarna, och vilket gjorde då att vi kunde, vad ska man säga, vi kunde skapa de här olika aktiviteterna. Och det har vi som sagt gjort. Mm. Vi har skapat allt ifrån klädbytardagar till miljökonserter, till miljöpolitik där vi har bjudit in, picknickpolitik där vi har bjudit in alla länets politiker i en grön skön miljö och diskuterat miljöfrågor.
Mm.
Istället för att vara i en grå lokal så har vi gjort det på vårt sätt och gjort det på ett härligt och positivt sätt.
Mm.
Samma sak med klädotek och de här klädbytardagarna. Mm. Det har vi också gjort, och i samband med det så har vi haft modevisningar, och vi har även bjudit in dansare.
Aha.
Så att vi har förenat olika grupper och gjort detta lite glassigt.
Okej.
Ja, och sen vi har haft miljökonserter också, där allt för varje ny medlem vi har fått så har vi skänkt ett nytt träd till Viskogen.
Okej.
Och vi har även, det har gått så bra framåt. Så vi har även haft miljöfestivaler, där vi har, hela konceptet har varit ett grönt koncept. Och vi har haft grönt rakt igenom. Och den hittills, min hittills största grejen, det var väl det egentligen att mitt projektarbete som jag skulle göra tillsammans med två andra tjejer.
Ja.
Det blev, vad ska man säga, vi blev lite oense, så vi började prata, vi splittrade på oss. Och så så skapade jag ett internationellt miljöseminarium.
Okay.
Helt enkelt.
Vad innebar det då?
Och det blev ett 2-dagars seminarium där jag bjöd in ungdomar från Ryssland, Litauen och Sverige då, för att diskutera hur vi faktiskt kan take action, hur vi kan alltså verkligen handla på en gång och också börja planera hur vi tillsammans kan börja göra någonting. För jag var lite trött på alla dessa diskussioner.
Okay.
Och det här blev väldigt bra, väldigt mycket bättre än vad jag trodde.
Mm.
Och jag döpte detta också seminariet till Take Action.
Mm.
Men det var jätteroligt och spännande. Jag fick en väldigt stor budget och detta blev ett EU-finansierat projekt.
Okay.
Så det var väldigt, väldigt häftigt.
Mm.
Och det är också sjukt häftigt för att efteråt då så berättade mina finansiärer, de tyckte detta var ett väldigt bra projekt och de var väldigt stolta över lilla mig.
Mm.
Och så sa de det att, men Sissa, ska inte du ta och starta ett företag?
Okay.
Och då kände jag det att, nej men snälla, det kan väl inte lilla jag göra? Så gud, jag har väl ingenting att sälja. Men jag gjorde som de sa, för de sa att man behöver bara registrera en F-skattesedel. Och jag tog tag i detta och gjorde detta. Och ja, sedan dess så har vi jag fått flera olika förfrågningar.
Mm.
Nu senast då så var jag faktiskt projektledare genom mitt företag för ett nationellt projekt som kallas som vi döpte till Live Green Mission och Take Action Contest.
Okay.
Och detta var i samband med Landsbygdsriksdagen för Blekinge.
Okay.
Och då så bjöd vi in då ungdomar från hela Sverige.
Mm.
Och vi diskuterade hur man verkligen kan take action.
Ja.
Och hur vi kan göra för att utveckla vår lokala omgivning.
Mm.
Istället för att bara utveckla, vad ska man säga, utveckla... ja, eller i bara snacka.
Mm.
Så att så det blev en jättekul grej. Och just det. Och sen så hann jag också med att vara praktikant på ett litet företag i Stockholm.
Okay.
Och när jag blev praktikant så, vad ska man säga, företaget var på Hub Stockholm.
Ja.
Och det är faktiskt där jag jobbar idag.
Aha.
Så att man skulle väl kunna säga att alla de här kontakterna som jag har fått,
mm,
de har lett till att, ska man säga, till att jag sitter här idag. Till att jag är med dig också.
Ja, verkligen.
Precis.
Ja, men det är ju helt sant.
Ja, men precis. Och det är så overkligt nästan, för att just engagemanget, ska man säga. Alltså jag har verkligen insett att det går att göra så mycket mera.
Mm.
Och det är så häftigt för att, som i Blekinge till exempel, det är rekordhög ungdomsarbetslöshet idag.
Mm.
Och var tredje person är arbetslös i Blekinge.
Verkligen.
Över hela Sverige.
Mm.
Men sedan jag tog studenten så har inte jag behövt söka något jobb. Nej. Utan nu har jag tillsammans med mina kompisar också skapat våra egna jobb.
Mm.
Så det är väldigt inspirerande.
Och
det är
väldigt verkligen häftigt.
Men du, nu är jag trött på att prata om mig själv. Nu vill jag höra lite om dig.
Ja, okej.
Okay. Jag har berättat om vad du kom ifrån eller hur du började engagera dig.
Okej. Okay. Jag heter då Sabina Korpma, som jag sa från början. Är 18, fyller 19 snart. och
jag blir alltid lika förvånad när du säger att du är 18.
Ja, men jag är fortfarande den åldern där man så här, ja, men räknar dagarna tills man blir äldre. Som att så här, 18, ja. Fast 19 är väl kanske inte den bästa åldern, men ändå helt okej.
Mm.
Men i alla fall. Och jag kommer inte heller från Stockholm, ursprungligen. Utan från en liten stad som heter Trollhättan.
Mm.
Som på ungefär 50 000 personer, så det är lite större än Bräkne-Hoby i lilla Blekinge. Och Trollhättan är väl känt för sina bilar, Saab-bilar och sina filmer. Man kan väl säga att mitt engagemang började när jag var 14. Då hade jag tjatat på min stora syster i några månader att få mig vara politiskt engagerad i ett politiskt ungdomsförbund. Och då sa jag till henne att jag också vill gå med i det här partiet. Hon sa, nej Sabina, du är för liten, du får inte gå med än. Men sen så en dag så kom det och sa, okej, nu är det dags, nu får du gå med. Och då började jag verkligen engagera mig. Jag hamnade i min första styrelse samma år. Och det engagemanget i det partiet fortsatte väl i 4 år, kan man säga.
Mm.
Och då var jag verkligen möten varje dag nästan. Och det, när jag var som mest aktiv satt jag ungefär 6 styrelser.
Herrejösses. Hur hade du med allting?
Ja, det kan man fråga sig. Nej, men jag tror att det är så när man verkligen vill någonting. Så det är verkligen en klyscha. Mm. Men det är så himla sant. För när man känner att, och speciellt när man är ung också. För då orkar man med det mesta. Då har man liksom inga barn att handla om. Man har inga räkningar att betala. Utan då har man liksom bara sig själv och sitt engagemang att tänka på.
Mm.
Men jag måste ändå erkänna att det var väldigt mycket till slut. Det är väldigt långt, men jag säger det ändå. Förkortningen står för internationell migration och etniska relationer. Och jag läser inriktning statsvetenskap. Och väldigt många brukar inte förstå vad det innebär ändå. Men,
jag fattar.
Okej, okej. En gång
till.
Men vi läser väldigt mycket om migration i alla fall. Och jag kommer få en examen i statsvetenskap. Och annars så jobbar jag som läxhjälpare på ett företag här i Stockholm.
Mm.
Och det var också därifrån jag kom, innan jag kom hit.
Det var smidigt och bra att kunna möta upp dig.
Ja, men precis. Okej, okay. Men i alla fall i Trollhättan, om man går, åker tillbaka dit. Åker tillbaka i tiden kan man säga.
Precis.
Så ett exempel på hur jag engagerade mig var att jag var på en kurs med det här politiska partiet.
Mm.
Jag vill inte säga vilket det är. Jo, det kan jag i och för sig göra, men inte nu. Då så fick jag en teaterföreställning som diskuterade, alltså, som hette Förorten brinner, som teaterfrys och så rätt hånat. Där jag och min kompis Sofie kände efteråt när jag satt ner att så här, gud vad bra den här var. För den diskuterade förortsproblematiken på ett väldigt, alltså från de utsattas perspektiv. Jag tror att annars när man pratar om så här, varför människor tänder eld på bilar och liksom varför folk kastar sten, så pratar man liksom om dem, inte med dem, om du förstår vad jag menar. Att det är liksom, man får aldrig höra så här, varför folk gör det, utan snarare om så här, att de gör det. Och då kände vi att nej, men vi tar med oss den här teaterföreställningen till Trollhättan. Så tog vi kontakt med ungdomspengen som heter Trollhättan, som är liksom en fond för ungdomar som kan söka för att arrangera så här, ungdomsarrangemang. Och då arrangerade vi en teaterföreställning där vi, ja, och vi, polisen bjöd in, vi bjöd in lärare, vi bjöd in fritidspedagoger, ungdomar, där man liksom diskuterade förortsproblematiken öppet och så. Som var jättekul. Så det är ett exempel på hur jag har liksom, så jag tyckte att någonting varit intressant och sedan liksom gjort någonting utav det.
Och hur gammal var du då?
17 var jag. Okay. Så det var förra året, 2011 var det. Hösten 2011.
Precis.
Men i samma veva så, så var jag också projektledare för ett projekt som heter Cracking Dharma. Och det är väl kanske det som jag gjort som jag varit mest stolt över.
Berätta
lite om det. Cracking Dharma var ett genus- och jämställdhetsprojekt som handlade om att förändra unga killars syn på maskulinitet.
Fick ni den idén?
Ja, alltså vi hade en väldigt engagerad lärare som vi pratade liksom om genus och jämställdhet i hela tvåan. Och var liksom väldigt frustrerad och arga när vi var klara, så här, men man, det räcker inte med att vi pratar om det. Vi måste göra någonting för att få ut det här budskapet liksom. Och jag kommer nog fördjupa mig i något annat avsnitt om mitt jämställdhetstänk och engagemang. Men alltså rent konkret så var vi runt 50 gymnasieelever som kände att vi ville vara med och bidra och skapa en bättre värld.
Mm.
En mer jämställd värld, det vill säga. Så vi genomförde en rad temadagar för högstadieelever. Där vi utbildade dem i ämnen som mäns våld mot kvinnor, våldtäkt.
Jag hörde inte.
Mäns våld mot kvinnor.
Ja.
Våldtäkt, genus, jämställdhet och homofobin inom idrottsrörelsen till exempel.
Mm.
För det var ju väldigt på tapeten till exempel det här med homofobin när Anton Hussein kom ut.
Så det var samma veva.
Ja, precis. Så han var den första, eller det är inte första, men den enda som lever som har kommit ut som homosexuell, som elitfotbollsspelare liksom. Och sen så hade vi också en utbildningsdag för Trollhättans politiker och tjänstemän. Där vi pratade lite om så här, hur man, alltså kan jobba med genus och jämställdhet på ett roligt sätt. Och att man bör jobba med det. Inte att man, alltså att man kan välja att göra det, att man måste göra det, det tyckte vi då. Och vi gjorde även ett metodmaterial för lärare. Alltså en metodbok då, där vi beskrev alla de här workshopparna som eleverna fick gå på. Och gav dem här till lärare för att de skulle kunna jobba med jämställdhet och så på ett bra och alltså, sätt som gör att ungdomar kan relatera till det. Jag tror att det är väldigt vanligt att så här, man vill inte prata om ha liksom sexualkunskap med en gubbe liksom.
Nej.
Man vill prata med någon som ändå är ungefär samma tidsspann, kanske lite äldre, ur ett mer ungdomligt perspektiv. Alltså projektet fick ganska stor medial uppmärksamhet. Vi var med i P3 till exempel och Rapport. Och vi vann Diversity Index mångfaldshjältepris för bästa jämställdhetsprojekt. Så man kan säga att jag vill också lite, när vi börjar med det här, att vi kände att jag har väl alltid varit ganska naiv. Även om jag tror att det har varit min fördel. Exakt. Att jag har varit ett så här,
det kan vi nog dra. Att det är bra att vara lite
naiv. Ja, men ibland, precis. Faktiskt. Att man så här, har lite storhetsvans inne. Liksom, att man bara, såklart, varför ska jag inte kunna göra det här?
Exakt.
Så vi satt typ som på dagens hade skolavslutningen innan jag skulle börja, alltså sommaren innan jag började trean. Så satt jag, Sofie då, som var den andra projektledaren, och vår lärare Marcus på min pappas pizzeria i Åsaka i en by utanför Trollhättan. Och kom överens om att så här, vissa saker vill vi göra med det här projektet. Och det var bland annat att vi ville åka, eller att vi ville skriva en bok, sån här metodboken. Vi ville anordna temadagar. Och vi ville åka till Kosovo. Och det gjorde vi också. Och sen så var ett annat mål, vi låg i Almedalen också. Och alla målen kom, alltså blev ju faktiskt sanna. Att vi lyckades faktiskt genomföra allting som vi satte upp.
Shit, vad häftigt.
Och även om vi hade väldigt mycket motgångar längs vägen. Det var lite så här, eftersom att vi arrangerade temadagar. Så var ju ett av kraven att så här, någon skola måste ju vilja komma och vara med på våra temadagar. Och vi var ju så himla jobbiga att vi ville ha betalt för det också. Och det var ju kanske ganska kontroversiellt. För att skolvärlden är ganska van vid att så här, när ungdomar och elever gör någonting så ska det vara gratis.
Exakt. Det är deras projektarbeten. Och
precis.
De har ingen erfarenhet, så varför ska de få betalt?
Precis. Och då kände vi att få kunskap är värd att betala för. Så det, ja, det
var gud, jag kan tänka mig att genom er lärare så fick ni bra mycket mer kunskap än vad flera andra lärare och äldre personer har idag.
Ja, men verkligen. Det var så som det härliga med projektet också, att vi så gång på gång alltså förändrade de här, alltså lärare framförallt och rektorers syn på liksom jämställdhet. Vi hade faktiskt ett säljmöte med Västtrafik, som är alltså bussbolaget och tågbolaget i Västra Götalandsregionen. Så åkte vi till Göteborg, och så är det jag och Sofie då, och en till tjej i projektet och min lärare Marcus, och så ska vi prata med, hålla ett föredrag då. Vi ska försöka sälja in vårt projekt till det här bussbolaget. Så kommer det in med några gubbar som ser liksom väldigt skeptiska ut och som liksom tidigt markerar så här, men man kan ju inte ge sig på killarna bara liksom, att det är jämställdhet angår båda könen. Det tycker vi också. Men när vi var klara så kom de faktiskt fram och bara så här, sa att vi hade förändrat deras syn på det här liksom, att det vi gjorde var väldigt bra och nödvändigt. Och det är bara ett exempel på så här, som massa sådana reaktioner jag har fått. Som bara visar att vårt arbete var faktiskt viktigt och det förändrade väldigt många. Och, liksom, och till slut så utbildade vi ungefär 500 högstadieelever. Och sen så hade vi också en utbildningsdag för Trollhättans politiker och tjänstemän. Där vi pratade lite om så här, hur man alltså, kan jobba med genusjämställdhet på ett roligt sätt. Och att man bör jobba med det. Inte att man, alltså, att man kan välja att göra det. Att man måste göra det, tyckte vi då. Och vi gjorde även ett metodmaterial för lärare. Alltså en metodbok då, där vi beskrev alla de här workshopparna som eleverna fick gå på. Och gav dem här till lärare. För att de skulle kunna jobba med jämställdhet och så på ett bra och alltså, sätt som gör att ungdomar kan relatera till det. Jag tror att det är väldigt vanligt att så här, man vill inte prata om ha liksom sexualkunskap med en gubbe. Liksom.
Nej.
Man vill prata med någon som ändå är ungefär samma tidsspann, kanske lite äldre.
Exakt.
Ur ett mer ungdomligt perspektiv.
Mm.
Alltså projektet fick ganska stor medial uppmärksamhet. Vi var med i P3 till exempel. Och Rapport. Och vi vann Diversity Index mångfaldshjältepris för bästa jämställdhetsprojekt. Så man kan säga att jag vill också lite, när vi började med det här, att vi kände att jag har väl alltid varit ganska naiv. Även om jag tror att det har varit min fördel. Exakt. Att jag har varit
det.
Så här,
det kan vi nog dra. Att det är bra att vara lite
naiv. Ja, men precis. Att man så här, har lite storhetsvansinne. Liksom, att man bara, såklart, varför ska jag inte kunna göra det här?
Exakt.
Så vi satt typ som på dagens hade skolavslutningen innan jag skulle börja, alltså sommaren innan jag började trean. Så satt jag, Sofie då, som var den andra projektledaren, och vår lärare Marcus på min pappas pizzeria i Åsaka i en by utanför Trollhättan. Och kom överens om att så här, vissa saker vill vi göra med det här projektet. Och det var bland annat att vi ville åka, eller att vi ville skriva en bok, sån här metodboken. Vi ville anordna temadagar. Och vi ville åka till Kosovo. Och det gjorde vi också. Och sen så var ett annat mål, vi låg i Almedalen också. Och alla målen kom, alltså blev ju faktiskt sanna. Att vi lyckades faktiskt genomföra allting som vi satte upp.
Shit, vad häftigt.
Och även om vi hade väldigt mycket motgångar längs vägen. Det var lite så här, eftersom att vi arrangerade temadagar. Så var ju ett av kraven att så här, någon skola måste ju vilja komma och vara med på våra temadagar. Och vi var ju så himla jobbiga att vi vill ha betalt för det också. Och det var ju kanske ganska kontroversiellt. För att skolvärlden är ganska van vid att så här, när ungdomar och elever gör någonting så ska det vara gratis.
Exakt. Det är deras projektarbeten. Och
precis.
De har ingen erfarenhet, så varför ska de få betalt?
Precis. Och då kände vi att men vår kunskap är värd att betala för.
Gud, jag kan tänka mig att genom er lärare så fick ni bra mycket mer kunskap än vad flera andra lärare och äldre personer har idag.
Ja, men verkligen. Och det var så som det härligt när projektet också, att vi så gång på gång alltså förändrade de här, alltså lärare framförallt och rektorers syn på liksom jämställdhet. Vi hade faktiskt ett säljmöte med Västtrafik som är alltså bussbolaget och tågbolaget i Västra Götalandsregionen. Så åkte vi till Göteborg och så är det jag och Sofie då och en till tjej i projektet och min lärare Marcus, och så ska vi prata med, hålla ett föredrag då. Vi ska försöka sälja in vårt projekt till det här bussbolaget. Så kommer det in om några gubbar som ser liksom väldigt skeptiska ut och som liksom tidigt markerar så här, men man kan ju inte ge sig på killarna bara liksom, att det är jämställdhet angår båda kön, och det tycker vi också. Men när vi var klara så kom de faktiskt fram och bara så här, sa att men vi hade förändrats deras syn på det här och liksom, att det vi gjorde var väldigt bra och nödvändigt. Och det är bara ett exempel på så här, som massa sådana reaktioner jag har fått som bara visar att så här, men vårt arbete var faktiskt viktigt och det förändrade väldigt många. Och, liksom, och till slut så utbildade vi ungefär 500 högstadieelever. Så det var väl lite vad jag gjorde. Men jag kan säga att mitt engagemang på olika sätt liksom har lönat sig på, ja, men som jag absolut inte hade trott för kanske ett år sedan att vissa saker skulle hända. Som till exempel att på grund av mitt politiska engagemang så fick jag min även rollen som projektledare för Cracking Damer då. Och på grund av att jag projektade för Cracking Damer så fick jag mitt sommarjobb. Jag fick åka till Almedalen där jag träffade dig. Och så fick jag, eftersom jag gick på min skola sen, så fick jag även representera Södertörns högskola på Nobelfesten.
Bara för att du hade startat upp Cracking Damer.
Ja, projektet. Precis.
Ja, det är riktigt häftigt verkligen.
Ja, så det är
faktiskt. Tänk på att det kan löna sig att du startade detta.
Ja.
Så fick du komma på Nobelmiddag.
Ja. Men det är lite så här, man tänker liksom inte på vad man gör och det kan få konsekvenser.
Exakt. Fast på ett positivt
sätt. Ja, precis. Exakt. Så jag tror att det, och det kunde jag absolut inte tänka mig för typ ett år sedan att jag skulle liksom, ja, men få göra vissa saker. Och till exempel mitt sommarjobb, så var det så att jag fick sommarjobbet för att de har en så här utbildningsdag för tjejer. Eller en utbildningsvecka för teknik då. Och ett av kraven var för att jag skulle få jobba var att jag skulle föreläsa för dem om mig själv och mitt liksom engagemang. Så jag tror att, och det har också fått göra ganska mycket, att jag, eller för att åka runt och föreläsa om det här och så. Så det är, ja, väldigt roligt helt enkelt. Och jag tror att, ja, som sagt, man tänker inte riktigt på att det man gör får konsekvenser.
Precis, för det är ju ofta så att man är så himla uppe i sitt nu.
Ja.
Att man sliter och kämpar och lever för stunden.
Ja, precis.
Och så tänker, och ibland så blir man väldigt förtvivlad. Men att det lönar sig till slut, även om man inte tänker på det i början, så blir det ju alltid det som är resultatet.
Ja.
Och det kan man ju se så tydligt med dig och mig nu.
Ja.
Och det är därför det är så inspirerande att höra din historia. För att det är
Samma, Sissa.
Men det är ett så tydligt exempel på att se att du har lagt ner väldigt, väldigt många timmar, du har kämpat väldigt mycket och det har inte varit lätt alltid. Men här ser man ju verkligen vilka följdeffekter det får.
Ja,
och det är verkligen det som, och det är det som jag tycker är så viktigt, att man får ut detta. Och att man, vad ska man säga, att man talar om detta för alla personer som vill någonting. Och att det är verkligen värt att kämpa.
Ja, alltså det är verkligen, på grund av mitt engagemang så har liksom, om jag säger att jag har sökt 3 jobb. Alltså gått på 3 anställningsintervjuer. Och 2 av dem har jag fått. Och en av dem fick jag för att jag inte hade den utbildning som krävdes. Liksom. Men inte på grund av att jag inte var bra nog. Och de andra jobben fick jag på grund av mitt engagemang. Liksom. Så det är,
och jag har inte ens behövt gå på någon anställningsintervju.
Och det är, ja.
Och det här säger inte vi för att ska man säga, för att vi vill vara överlägsna med det som vi har gjort. Utan,
absolut inte.
Nej, verkligen inte. Utan vi vill ju bara få fram att det här med att engagera sig, det är så himla viktigt.
Verkligen, och det kan vara på så mycket olika sätt också.
Precis, och det ger så himla många oanade, alltså positiva effekter av det hela. Precis. För att man har ju lärt sig så mycket också.
Ja, alltså jag har blivit en annan person efter, alltså... Om man säger såhär, mitt 14-åriga jag, när jag började engagera mig och tills nu liksom. Alltså klart man utvecklas på grund av att alltså man åldras, men också självklart. Att jag tror att jag har formats i mitt, av mitt engagemang på olika sätt. Att jag har fått jag men, lära mig att ledarrollen till exempel, nu är min projektledarroll och liksom.
Ja. Och om man går tillbaka till den tiden när jag var 13 år och spenderade den mesta tiden på att klaga.
Ja.
Just i den tiden så var jag också jätteblyg. Mm. Jag hade inte en syl i världen någonstans och det var ingen som hörde vad jag sa.
Ja.
Idag så har det blivit tvärtom. Ja. Jag får ursäkta mig ibland för jag skriker för mycket med min lilla röst.
Ja, men det är därför jag tycker om det som är så.
Ja, gud.
Men... Om vi pratar lite om den här kommande säsongen då.
Precis, den får vi gå tillbaka till lite.
Jag tror att, alltså det jag vill få reda på är lite, för att Sissa och jag har ju kommit en bit, även om Sissa har kommit längre än mig. Så,
nej.
Jo, men, Sissa, men du är också äldre än mig.
Ja just
om man tänker på det sättet.
Det är faktiskt sant.
Så jag pluggar på högskolan, Sissa jobbar. Men vi har ju fortfarande så mycket drömmar kvar.
Mm,
och så här, ambitioner och mål som vi vill följa. Och tanken är väl att, alltså, det är väl lite själviskt också från vår sida med den här podden. Att vi vill så här, om man intervjua folk som vi ser upp till, som är våra förebilder. Men också få veta så här, men hur gör man egentligen?
Exakt.
Alltså hur gör man, hur vågar man följa sin dröm? Och hur vågar man så här, strunta i om andra inte gillar den eller inte?
Mm.
Och så, som vi nämnde lite från början.
Precis. Så att i den här podcasten, som sagt, om ni inte redan har förstått det, så kommer ni i alla fall få höra massa såna här inspirerande stories från olika personer som följer det de brinner för och följer sina egna hjärtan. Och vi kommer utsätta dem och ställa massa jobbiga frågor om deras passion och vad det är som är deras drivkrafter.
Precis, vad de brinner för. Vad
exakt,
de
är, precis.
Hur de ser på framtiden också.
Exakt, oavsett ifall de är 75,
ja,
eller 109, ja.
eller 9. Ja, precis.
Precis.
Ja. Men Sissa, vad har du några kloka avslutande ord?
Gud, nej.
Kanske lite tung fråga att bara slänga på dig sådär.
Exakt, precis. Faktiskt inte.
Men
jag ser fram emot nästa vecka.
Ja, verkligen.
Gud, jag kan inte bärga mig.
Ja, inte jag heller. Och det är den som vi kommer intervjua först är väl lite av en hemlighet fortfarande. Eftersom att Sissa jag inte vet vem vi kommer intervjua först.
Mm.
Men avsnittet kommer förmodligen upp väldigt snart. Och... Men annars vill jag väl säga tack för att ni lyssnade, om det är någon som har lyssnat.
Ja, jag hoppas i alla fall att någon har åkat lyssna på hela avsnittet.
Ja, precis. Men som sagt, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det jättebra nu.
Ja, puss.